vers 17. Paulus säger: Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att förkunna budskapet, men inte med en vältalares vishet. Det skulle göra Kristi kors till tomma ord. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet: jag ska göra det visas vishet om intet, och det förståndigas förstånd ska jag utplåna. Var finns nu det visa, det skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna, och Guds svaghet starkare än människorna. Amen. Herre, vi beder dig att du ska välsigna detta ditt ord på våra hjärtan idag, och låta det leda till heliga beslut och uppbyggelse för ditt folk. Amen. Världens vishet och korsets dårskap, står det i översättningen som rubrik för det här textsammanhanget. Man skulle också kunna säga mänsklig vishet och gudomlig dårskap. Ibland undrar jag så här, vad en modern svensk som kanske aldrig har satt sin fot i en kyrka under många, många år, vad han eller hon egentligen skulle förvänta sig om de skulle drista sig att besöka en kristen församling. Ja, vad tror ni? Är det i första hand en stämningsfull kyrkosal med tända ljus och vacker orgelmusik och en välsjungande kör? Är det en stillsam betraktelse som helst bör vara så kort och så allmänt hållen som möjligt? Eller är det en gudstjänstlokal där hela atmosfären är laddad av en helig Guds närvaro, och där sångarna sjunger på ett sådant sätt att hjärtat vidgas och värms, och där predikan är ett budskap om en Gud som kan förvandla människors livssituation, ett budskap som inger hopp, och som inger hopp i en tid kanske av nöd och kris, och som ger kraft och ledning för det fortsatta livet? Min hetaste önskan är att det skulle känneteckna den här församlingen och alla andra kristna församlingar. Jag hörde en historia om tre personer som besökte en gudstjänst för att liksom pröva. En affärsman som hade gått i bankrupt och han var redo att ta sitt liv, så förtvivlad var han. En ung man som levde i utsvävningar och hade gjort slut på alla sina pengar och var frestad att börja stjäla av sin arbetsgivare för att klara fortsatta nöjen. Och en ung kvinna som stod inför valet att leva ett ganska lösaktigt liv också hon. Nåväl, de kom i alla fall till den här kyrkan för att om möjligt få någon ledtråd och hjälp och hopp. Kören stod upp och sjöng klockrent och mäktigt, en vacker klassisk komposition. Prästen eller pastorn trädde fram och bad en vacker bön. Och så kom predikan, kort, oratoriskt, vältalig, men utan att ge någon kontakt eller vägledning åt dem som satt där så sökande. De förstod inte ett dugg av vad han sa. Affärsmannen begick sitt självmord. Ynglingen stal från sin arbetsgivare. Och kvinnan gick ut på gatan. Det är tragiskt om inte den kristna församlingen har ett budskap som kan förändra människors livssituation. Det är klart att vi skulle kunna starta föreläsningsserier här i Saronkyrkan på söndag förmiddag och kalla hit de olika professorerna för de olika institutionerna på vårt universitet, eller låta olika filosofiska skolor komma till tals och olika tankegångar, och sen skulle vi kunna samlas till diskussion i församlingsvåningen efteråt. Diskussion om olika teorier inom filosofi, ekonomi, politik, naturvetenskap, psykologi och så vidare. Men det skulle aldrig leda till att människors liv blev förvandlade. Det skulle aldrig leda till att någon finge uppleva Guds frid och syndernas förlåtelse i sitt liv. Det är inte mänskliga filosofier eller mänsklig vishet som vi har att förkunna från en kristen predikstol. Det är talet om korset, ett budskap från Gud som är ensamt i sitt slag om att möta människans allra djupaste behov. Hennes behov av frälsning, hennes behov av upprättelse och gemenskap med sin skapare. Och det är oerhört farligt om vi skulle komma att kännetecknas av den beskrivning som Paulus ger denna tidsålders avslutning, nämligen att människorna då ska ha ett sken av Guds fruktan men inte vilja veta av dess kraft. Ceremonier, ritualer, allt det vackra, allt det yttre, men det får inte riktigt komma nära i deras liv. Paulus hade kommit till den här världsstaden Korinth på 500 000 invånare, och vi tecknade ju förra gången bakgrunden, en pulserande handelsstad, men också där livet levde sina glada dagar för människornas del. Och han var väl medveten om sin egen svaghet när han kom, och han visste om grekernas lite snobbiga attityd, att endast det som kunde kittla deras förkärlek till filosofiska spekulationer var man villig att lyssna till. Han hade ju nya färska erfarenheter från Aten på Areopagen, där man hade nog väl lyssnat till honom en dag då, därför att man, som det står i Apostlagärningarna 17, bara ville höra sånt som var nytt för dagen. Ni ser, det skulle vara nytt, det skulle vara spännande, men det som man hade hört tidigare, det var inte intressant längre. Så avfärdade man det. Därför säger Paulus i andra kapitlets tredje vers: jag var svag och rädd när jag kom. Jag var full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal, min förkunnelse, övertygade inte med vishet, utan bevisade med ande och kraft. För er tro skulle inte vila på mänsklig vishet, utan på Guds kraft. Och i den 17:e versen här har vi ju redan läst att han framförde det här budskapet inte med en vältalares vishet, för det skulle göra Kristi kors till tomma ord, säger han. Nu var Paulus en bildad man. Han hade genomgått Jerusalems universitet, den tidens kanske förnämsta utbildning. Han hade ingenting att stå tillbaka för i det avseendet. Han var högt utbildad. Och ändå så försöker han, när han kommer, att inte utnyttja denna sin höga ställning rent akademiskt, utan han går ner på folkets nivå och talar ett språk som han är angelägen om att de ska förstå. Och genom hans många brev i Nya testamentet så vet vi om att han var lite rätt begåvad. Men när han förkunnade evangeliet så vinnlade han sig om att vara så enkel och så rakt fram som möjligt. Han var helt enkelt rädd för att försöka dekorera korsets budskap med retorik och mänsklig klyftighet och vältalighet. Det är inte det att detta budskap inte är värt att framställas på högsta och bästa tänkbara sätt, det är det sannoliken. Men det har mist sin mening om vältaligheten blir ett mål i sig själv. Det skulle kunna få folk att tänka mer på själva uttryckssättet än på budskapet. Eller det skulle kanske fästa uppmärksamheten mer på den som talar än vad han talar. Du ser, så var det i den grekiska världen. Det fanns kringresande grekiska oratörer. Och de var, till skillnad från Paulus, de var ute efter människors uppmärksamhet och beundran. De ville samla omkring sig stora skaror som skulle applådera deras vältalighet. Och man var oerhört skickliga i talets konst på den tiden. Men korsets budskap, detta att människan skapad till Guds avbild, en gång fallen i synd och skild ifrån Gud, oförmögen att frälsa sig själv, men att Gud i sin kärlek sände sin son till att dö för mänsklighetens synd, det var ett budskap som inte fick förfelas. Det var så viktigt. Korsets triumferande och glada budskap är alltså att människan nu kan få uppleva full försoning med Gud, frid med sin skapare, eftersom Kristus på korset har tagit all hennes synd. Så älskade Gud världen att han utgav på det att vara en som tror ska bli frälst, ska ha evigt liv. Och han är försoning inte allenast för våra synder utan också för hela världens. Det var detta budskap och inte några mänskliga spekulationer som Paulus får omkring över hela romarriket och förkunnade. Men både för den kultiverade greken och för den fromme juden så tedde sig det här budskapet som rena dårskapen. Och Paulus erkänner ju det i vers 18. Han säger: talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, det vill säga för dem som inte vill göra sig mödan att stanna upp och verkligen analysera och lyssna och undersöka, för dem som redan hade sin filosofi klar och inte var beredda att ompröva eller ställa sig inför något som inte stämde med de slutsatser som man redan hade kommit fram till. Korset var en dårskap, ovärdig deras undersökning, och så avfärdade man det hela. Och det var ju naturligtvis lättare att avfärda korsets budskap om man först kunde sätta etiketten dårskap på det hela, va? Vem vill befatta sig med dårskap om man vill vara någorlunda kultiverad och intellektuell? Och så värjer sig människan än idag inför evangeliet. Om man bara kan kategorisera det här budskapet som någonting fabelaktigt, någonting tillhörande en förgången tid då människorna var mindre vetande och vidskepliga, om man bara kan kategorisera det så som någonting gammalmodigt och inte tillhörande en upplyst modern människa, om man bara kan kategorisera det så som någonting som möjligen kan trösta de svaga och neurotiska i samhället och hjälpa dem lite grann under livets hårda villkor, ja, då är det naturligtvis lättare att avfärda det hela och fortfarande tro att man är ärlig. Ja, helt enkelt som om man har gjort det enda riktiga genom att avfärda det. Och så behöver man inte bekymra sig om det mer. Men, säger Paulus, för oss som räddas är det en Guds kraft. Det kristna, den kristna människan har alltså upplevt kraften i det här budskapet. Den människa som satt sin tro och sin förtröstan till den korsfäste Kristus, till den uppståndne och levande Kristus, hon har fått uppleva hur han har kommit in i deras liv och åstadkommit en förvandling som hon bara inte kan förklara, men den finns där. Allt har blivit nytt. Det måste finnas en väldig kraft i evangeliet. Här sitter vi 2000 år senare, en stor skara människor, och över hela vår stad, andra kyrkor med människor i, och över hela vårt land och runt om över hela vår värld så samlas miljoner och miljoner människor för att prisa den korsfäste Kristus för den nåd som de fått uppleva genom honom. Paulus visste den här hemligheten, och han säger när han kommer, när han skriver till Rom: därför blygas jag inte för evangelium. Jag är inte blyg för det budskapet. Jag skäms inte för det budskapet.
Varför då? Därför det är en Guds kraft till frälsning. En Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Det kan förvandla ditt liv. Det kan förvandla vilkens liv som helst som sätter sin tro till det budskapet. Det har en inneboende kraft. Och vi har i den här församlingen sett hur många människors liv har blivit förvandlade. Och den kristna människan befinner sig ju egentligen ständigt i en process av förvandling till Kristus likhet. Åtminstone är det Guds vilja med oss. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Se, någonting nytt har kommit. Korsets budskap hade alltså de här två effekterna. Antingen så avskrevs det som dårskap, eller också upplevdes det som en Guds kraft till frälsning. Dårskap eller Guds kraft. I verserna som nu följer så visar Paulus på den mänskliga vishetens begränsning. Ja, han visar på den mänskliga vishetens totala tillkortakommande när det gäller att ge människan ett verkligt hopp, en verklig grund att leva på. Paulus anger flera skäl varför den mänskliga visheten har misslyckats. Och det första hämtar han från Gamla testamentet i vers 19. Han säger, det står skrivet, jag ska göra det visas vishet om intet, och det förståndigas förstånd ska jag utplåna. Det är hämtat från Jesaja 29. Och det var historiskt sett 700 år före Kristus, en kritisk tid i Israels historia. Då de 10 stammarna i norr hade förts bort i fångenskap till Assyrien 722. Och assyrierna hade framgångsrikt lagt stora områden under sig. Och nu kom man ner till det lilla Juda och Jerusalem, som ju naturligtvis skulle bli en lätt munsbit för Sanheribs och hans stora här på 180 000 man. Nu menade alla att det var Judas tur att falla i assyriernas händer. Och den assyriske konungen, han kommer ner genom sina sändebud och belägrar Jerusalem och försöker med alla medel först förmå judarna att ge upp frivilligt, utan någon strid. Och det var då som de så kallade visa i Jerusalem, Hiskias rådgivare, trädde upp och föreslog, det är nog bäst att vi allierar oss med Egypten. En politisk allians med Egypten skulle kanske avskräcka assyrierna från angrepp. Och det var alltså enligt Paulus då ett exempel på mänsklig visdom och mänskligt resonemang, där man inte räknade med någon Gud, som konung Hiskia gjorde. Han trodde ju på Gud och att Gud skulle hjälpa dem. Och vi vet också hur Hiskia blev hånad för att han envisades med och tro på att det här var Guds sak att ta hand om. Vem skulle kunna stå emot en här på 180 000 man? Men Hiskia framhärdade, och det visa kom på skam i sin vishet. Deras råd behövdes inte, hjälpte inte, utan Gud hade en räddning av övernaturligt slag på ett sätt som ingen människa skulle kunna ha tänkt sig. Och så är det också med frälsningen. Om Gud skulle ha rådfrågat mänskligheten, kan jag få några förslag om hur jag ska frälsa människan? Hur jag ska rädda människosläktet från dess synd och dess förgänglighet och dess död? Vi skulle bryda våra hjärnor, men ingen skulle väl någonsin komma på, eller ens i närheten av tanken att du borde sända din son att dö på ett kors för oss. Det är så främmande för den mänskliga tänkandet och den mänskliga visdomen. Men Gud har alltså berett en frälsning för oss som jäckar lite grann, ja ganska mycket, det mänskliga sättet att tänka. Guds frälsningsplan följer inte rådkloka människors förväntningar. Istället, Guds sätt att frälsa människan gör det visas vishet om intet och visar att den var till intet gagn. Därför kan Paulus säga som man gör i vers 20. Vad finns nu de visa då? Var är de kloka? Träd fram så får vi höra och se er. De visa syftar naturligtvis på grekerna som var välbevandrade i olika filosofier. De skriftlärda, var är de? de fromma judarna som var så väl hemma i Gamla testamentets litteratur. Och den tredje kategorin, var är denna världens kloka huvuden eller klyftiga? Egentligen så säger det grekiska uttryckssättet, var är de skickliga debattörerna? Var är de som var så duktiga att diskutera och argumentera? Grekerna älskade ju argumentationer för själva argumentationens skull. Man älskade att samlas och argumentera och försöka smula sönder varandras argument. Och det var lika som hela syftet. Skulle nog ha passat ganska bra i den svenska valdebatten förresten. De var nog ännu värre på den tiden. Han kallar dem, vad är denna tidsålders skickliga debattörer? Och han visar att de företräder en vishet som endast var tillfällig, genom att han säger, denna världens, denna tidsålder, ni som utifrån den här tidsålderns sätt att döma anses för visa, men som i realiteten kanske inte alls är så visa. För mänsklig vishet genomgår ju ständigt förändringar. Den ena filosofin avlöser den andra. Och vad man tyckte igår, det tycker man inte idag och kommer inte att tycka imorgon. Kommer och går. Ingenting är bestående. I vår tid har det till och med gått därhän att moraliska värderingar har blivit någonting högst relativt och subjektivt. Vad som var rätt igår är inte rätt idag och kommer kanske inte att vara rätt imorgon. Vad som är rätt för mig kanske inte är rätt för dig och så vidare. Subjektivt, relativt. Det finns ingen grund för moraliska principer idag. Och i vårt oerhört utvecklade samhälle, teknologiskt och vetenskapligt inom olika områden. Och där det idag finns kilometervis av bokhyllslängder med böcker och stolta uppsatser och avhandlingar och tusentals vackra ståtliga universitet världen över som delar ut sina hedersbetygelser och höga betyg åt dem som har skrivit sina avhandlingar och avklarat ett litet forskningsarbete i laboratoriet. Men trots denna samlade kunskap så tycks vi som människosläkte har större problem än någonsin på planeten jorden. Trots vår förmenta vishet och kunskap och klokhet så grinar oss idag problemen hotfullt i ögonen. Och vi lever med en skräck inför vad som möjligen kan hända vårt släkte inom en snar framtid. Och reaktionen på vetenskapens misslyckande med att inge människan hopp och livslust och en framtid, det ser vi idag i den aldrig sinande floran av ständigt nya rörelser och nya utbud som tränger in i det svenska samhället och ger sig ut för att ha patentlösningen till upplevelsen som ska göra dig lycklig och som ska skapa en god värld. Det gjordes i Amerika en undersökning bland läkarkåren när det gäller självmord, och den kategori där självmorden var som vanligast var bland psykiatrikerna. Det vill säga den expertis i läkarkåren som skulle bäst förstå att handha de mänskliga problemen. De hade inom sig själva de största problemen tydligen. Ja, det har uppstått en misstro mot den så omhuldade vetenskapen. Och det börjar ju bli uppenbart för alla att den inte har kunnat lösa våra djupaste behov. Då skulle det inte de här nyandliga rörelserna få sånt intresse i vårt moderna Sverige och i västerlandet idag. Titta i GP, får du se annonserna varje vecka, varje dag. Jag tror människorna börjar fyllas av den obehagliga insikten om att kanske vetenskapen heller aldrig kommer att kunna lösa problemen ens i framtiden, även om vi satte oss och väntade så att säga. Och så hänger man sig istället åt mystiska upplevelser för att åtminstone hjälpligt stilla själens oro och själens inre längtan efter någonting mer än denna materiella verkligheten. Så var det då historiskt bevisat, säger Paulus, att Gud har gjort denna världens vishet till dårskap. Titta, trots all sin vishet så har de inte fört oss till gemenskap med Gud och till frid och harmoni. Vetenskapen med sin empiriska metod gav sig ut för att kunna ge svar på alla nödvändiga frågor. Ingen Gud skulle behövas. Och det är här som den mänskliga visheten blir till dårskap. När människan först säger, vi är så kloka, vi är så förståndiga, och i nästa andetag säger, det finns ingen Gud. Därmed avslöjar hon, säger Bibeln, sin dårskap. Ty trots sin förmenta vishet, säger han nu, så lärde man inte känna Gud. Vers 21. Det var ju lika som det högsta syftet med människans förmåga att tänka, att hon skulle lära känna Gud. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Vad hjälper ett Nobelpris på dödsbädden? Och predikaren, han säger nästan lite ironiskt och kanske generaliserande, tycker vi, när han betraktar människornas möda under solen och också det vetenskapliga arbetet. Jag såg att all möda och all skicklighet i vad som görs inte är annat än den enes avund mot den andra. Också detta är förfänglighet, säger han, och ett jagande efter vind. Den ene vill vara bättre än den andra. Det må gälla vetenskapligt forskande, det må gälla kulturellt arbete. Jag vet inte vad motivet är alla gånger. Men vart leder det? Vart har det fört oss? Genom alla sina diskussioner och ordhårkliverier så lärde sig människan aldrig att känna Gud, sin skapare. Var till tjänade det då? Vad ledde det till? När avhandlingen kunde sättas in i bokhyllan och jag kunde gå ut i samhället och få min fina position. Än sen då? Vi står inför möjligheten, och detta är inte för att på något sätt ge någon skräckkänsla, men vi står ju realistiskt sett inför möjligheten att vår jord kan utplånas på några minuter. Och alla stolta läroanstalter, alla bibliotek fyllda med all sin kunskap skulle ligga där i rök och aska, och planeten jorden skulle sväva omkring i universum som en död planet. Och allt som där har gjorts, allt som där har verkats och tänkts och talats och känt skulle vara så som det aldrig hade varit. En död planet bland alla andra i ett tomt universum. Du ser, vad är egentligen meningen med allt? Skulle ingen sakna oss? Skulle allt ha varit meningslöst, förgäves? Det visar på den mänskliga vishetens bankrupt. Den har inte lyckats med det som var dess högsta mål. Människan berömde sig av vishet. Men när Gud rörde vid människans vishet lite grann, så förvandlades den plötsligt till dårskap, rakt igenom. Och dessutom så förstärks hennes dårskap av att hon ju ständigt är omgiven, i det att hon framlever sitt liv på planeten jorden, i omgiven av en skapelse, av en stjärnevärld, av ett universum, av växtliv och djurliv som ständigt argumenterar för ett högre ursprung än bara slumpen. Hon ser ordning. Hon ser mening. Hon ser en tanke bakom allt som rör sig. Hon ser vishet i miljön omkring henne. Men när hon trots detta förnekar möjligheten till en personlig skapare, så avslöjar hon, menar Guds ord, sin dårskap. Det som Jesus säger i Matteus Med seende ögon ska de se, men ändå inte se. Därför att deras hjärtan är förstockade. De vill inte se. De tillsluter sina ögon, säger Jesus, så att de inte kan se med sina ögon eller förstå i sitt hjärta och omvända sig så att de kan bli helade av mig. Det är hans önskan, att han skulle få hela människan, till ande, själ och kropp. Hela det som har brustit, hela det som har gått i sönder. Men människan går där ovillig att dra de logiska slutsatserna av vad hon ser. Och därför kan hon inte omvända sig och bli helad. Och Jesus begrät Jerusalem. O Jerusalem, hur ofta har jag inte velat församla dig, så som hönan, kycklingarna under sina vingar. Men ni har inte velat. Och sörjande går han ifrån staden. Det är alltså en moralisk fråga, en viljefråga, mer än en intellektuell fråga, menar Guds ord. Även om människan naturligtvis vill hävda i sin stolthet att på grund av vad hon vet hon inte kan tro. Ja, jag hörde John Hedlund härom kvällen berätta om en yngling som han har känt under många år och som just hade tagit studenten. Och John Hedlund sa: "Nå, du tror väl på Gud fortfarande?" "Nej," sa grabben, "nu kan jag inte tro på Gud, för jag har läst för mycket." "Käre lille pojk," sa John Hedlund, "du har inte läst för mycket, du har läst alldeles för lite." Istället för att finna Gud genom sin vishet och tillbedja honom, så böjde sig människan till sig själv, och motsatsen ägde rum. Hon satte sin egen vishet först och godtog endast den förklaringsmodellen som hon själv ville ha, och uteslöt därför Gud. Det fanns ingen plats för uppenbarelsen, för en personlig Gud som skulle kunna ha talat. Tänk om våra vetenskapsmän, ja, många är ju troende. Det är ingen konflikt mellan tro och vetande, om någon trodde det. Men många tror att om man är vetande så kan man inte vara troende. Den bibliska uppenbarelsen ligger inte i konflikt med sann vetenskap och sann kunskap. Men den ger oss en referensram och en grund att ännu ivrigare utforska vår omgivning och världen omkring oss. Du ser, när alltså världen genom sin förmenta vishet förklarade att de inte behövde någon Gud, då blev det Guds plan att låta frälsningen komma på ett sätt som de visa skulle beteckna för dårskap. Och så har Gud nästan drivit gäck med den visa människan. Det behagade Gud, står det nu. Jag ska bara ta någon vers till. Det behagade Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Frälsningen är plötsligt inte alls avhängig den mänskliga visheten. Missförstå mig nu inte. Bibeln föraktar inte vishet eller kunskap, tvärtom. Men den mänskliga visheten är ingen väg till frälsning. Att bli kristen är inte att sluta att vara tänkande människa. Jag skulle vilja säga tvärtom. Att bli kristen, det är att ditt intellekt och ditt förstånd utmanas som aldrig förr. Men vad Paulus här försöker säga är att det sätt på vilket Gud förde frälsningen in i människosläktet, det följde inte något mänskligt tankeschema. För att som världens frälsare komma och presentera en person som dog en brottslings död på ett kors, en vidrig död, ja, det tycks ju vara en dårskap utan like. Och att sedan tro att denna dårskap skulle kunna åstadkomma vad årtusenden av mänsklig visdom inte hade åstadkommit, nämligen att lyfta människan ur hennes förfallna tillstånd till en sann värdighet och föra henne i gemenskap med hennes skapare igen. Ja, det intensifierar ju bara dårskapen att hävda sånt. Hur skulle en sån förkunnelse kunna vara människans räddning? Hur skulle det kunna vara vad du och jag egentligen alltså är i störst behov av? En korsfäst Kristus. Ni känner hur det mänskliga sinnet reagerar. Nej, vilken dårskap. Vi är beredda att värja oss. Och vi måste nu, om vi nu också kommer därhen att vi måste tala om religion några minuter, så kom inte att tala om en korsfäst Kristus. Alla religioner är väl lika bra? Låt mig kort säga, ingen annan religion än den kristna evangeliet ger dig hopp om syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Det kristna budskapet är inte en religion, ett trossystem. Det är glada nyheter om att det finns en Gud som har älskat människosläktet så att han har gjort någonting. Han har dött för varje människa på den här jorden. Han har besegrat själva döden. Han har lämnat en tom grav i historien. Det kristna evangeliet erbjuder dig att ta emot vad Gud redan har gjort för dig, medan du i andra religioner är utlämnad åt dig själv att arbeta och utverka om möjligt din egen frälsning. Evangeliet lockar inte med att erbjuda människan en mystisk flykt undan verkligheten och in i det okända. Det förkunnar klara historiska fakta och konkreta nyheter, ett tomt kors och en tom grav. Vill du tro detta, o människa, då är du försonad med Gud. Så är evangeliet. Det var för enkelt för de diskussionssugna grekerna. Och det var en stötesten för judarna som ville prestera sina egna goda gärningar och vinna merit hos Gud. Och så kommer evangeliet och säger, här räknas inga goda mänskliga gärningar. Här räcker inga goda gärningar. Här erbjuds du endast att ta emot den gåva som Gud räcker ut åt dig. Frälsningen i Jesus Kristus. Inte av några gärningar, för att ingen ska berömma sig. Judarna begär tecken. Grekerna åstundar visdom. Ingen blir tillfredsställd. Därför att evangeliet handlar om en gåva. Det ställer dig inför ett val. Det ställer dig inför en valmöjlighet vad du ska göra med den korsfäste Kristus. Låt mig avsluta med att säga, man kan vara religiös till och med utan att känna Gud. Jag har talat med många människor som har sagt, jag har gått i kyrkan en gång om året åtminstone, men det har varit så främmande för mig, så overkligt. Jag kände aldrig Gud personligen. Och de har upplevt denna markanta skillnad när de har fått med den korsfäste Kristus att göra. Hör du, vad hjälper all din vishet, all din tankeförmåga, all din kunskap, om du ändå förlorar det allra dyrbaraste som finns, din egen själ, ditt eget liv, gemenskapen med din skapare, till vilket du var ämnad en gång mer än allting annat. Idag kan du få möta den uppstående Kristus. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, läste vi i början, kommer aldrig dit in. Och det betyder inte att man måste bli dum som ett barn, för barn är inte dumma. Men det betyder att Gud är värd den reservationslösa förtröstan och tron på Gud som ett barn är kapabel till. Ett barn blir därmed inte bedraget, utan det är högst på sin plats att tro på Gud på ett sådant sätt. Och det är högst förståndigt. Det är högsta vishet. Vishetens begynnelse är att frukta Gud. Du är välkommen till hans kors idag.